Kapitel 4. Ängholmen var inte stor. Kanske 300 meter tvärs över och med ett 20-tal villor som låg längs den smala gatan. De flesta var rejält tilltagna och med egna bryggor ut med den skyddade nordostsidan. Större delen av ön bestod av grönska och klippor. Fastlandet låg bara några tiotals meter bort och förbindelsen bestod av en smal bro där hastigheten var begränsad till 30 km i timmen. Nils-Arne Lundin och Milan Novak gick med uppdragna axlar och bestämde sig snart för att dela upp husen mellan sig. Helvete, sa Lundin när några droppar letade sig innanför kragen. Du skulle ha tagit mössa med dig, tyckte Novak. Eller också se till att snabbt komma in under tak för att torka upp, svarade hans kollega och började småspringa upp för den stensatta gångvägen till ett stort vitputsat hus som andades mer pengar än smak. Novak log och gick raskt vidare till nästa hus, som var ett av de äldre i området. Stående och gulmålad träpanel, gröna fönsterfoder och mansardtak med rött tegel. Trots regnandet kunde spanaren inte låta bli att reflektera över villorna. Han tyckte att gamla hus, som det här, hade harmoniska proportioner och såg ut att ligga mer naturligt inbäddade i sin miljö än de nyare och kantiga privatpalatsen. Han såg fram mot nästa semester, då han skulle återvända till hemlandet och fortsätta renoveringen av den gamla familjegården. Några år till så kunde han gå i pension och kanske bosätta sig där. Värme, vin, vänner. Om man bara kunde få med sig sin fru. Hon hade i början varit lika entusiastisk som han. Åtminstone hade han uppfattat det så. Men nu verkade det som om hon blivit mer tveksam. I samma ögonblick som han öppnade smidesgrinden till tomten såg han en polismålad Volvo-kombi svänga upp till brottsplatsen. Han kände igen passageraren, en hundförare som efter ett flera år långt mellanspel på ledningscentralen återvänt till denna specialenhet. Det knastrade under Novaks skor när han följde gången fram till en ytterdörr med utmejslade fantasidjur i teak. Dörren öppnades innan han hann ringa på. Ja, undrade en man i 60-årsåldern med vitt yvigt hår och vitt pipskägg. Kinderna var rosiga och ögonen hade en genomträngande blå färg. Han var klädd i en mörkgrå polotröja som såg varm ut och jeans. Novak nickade mot honom, osäker på om mannen förväntade sig ett hej eller ett god middag. Han valde bort båda alternativen. Jag kommer från polisen. Det har skett ett grovt brott hos en av dina grannar här. Du vet säkert vilket hus vi pratar om. Det har ju varit en del aktiviteter där i morse. Och jag undrar om du har lagt märke till något speciellt sedan igår kväll. Mannen rynkade pannan. Jag tror att det är bäst att konstapeln kommer in, sa han. Öppnade dörren ytterligare och gick åt sidan för att lämna plats. De båda hundförarna gick ur bilen och tittade på avspärrningsbandet som spänts över stängselgrinden. Väl snål avspärrning om det skett i trädgården innanför, tyckte den ene, med lätt bekymrad min. Han hette Lasse Arvidsson, var 52 år och tyckte att han hade världens bästa jobb. Hans 21 år yngre och kvinnliga kollega hette Maja Löfven. Hon granskade omgivningarna några sekunder och nickade. Jo, men de kanske inte vill stänga den enda vägen här för trafik. Det hade kanske ställt till det för mycket för de som bor på ön. Det är inte de vi ska prioritera nu. Han öppnade stängselgrinden, lyfte avspärrningsbandet så att hans kollega kunde slinka under och följde själv efter. De letade sig fram till den inre polisavspärrningen. Tre tekniker stod under ett parasoll vid en trasig hammock. Hej, ropade Ingela Hedbratt. Hon hade båda händerna kupade kring en varm mugg när hon gick fram mot dem. Vi kom just tillbaka från bilen. Fick ta skydd där när det var som värst förut. Skönt att det har lättat lite, sa hon och tittade upp mot himlen. Jo. Var har det hänt? Frågade Arvidsson. Kom in så ska jag visa er. Ingela Hedbratt höll upp avspärrningsbandet och hundförarna gick in. När de kom fram till den trasiga utemöbeln möttes de av igenkännande nickar från de andra teknikerna.